Jag ska börja med att tala om det första ordet i vår rubrik, försoning. Jag ska försöka göra det utifrån den bibliska grunden som vi har som kristna, så att vi får vissa grundperspektiv på plats. Och jag har kallat det här, den här presentationen, för Ingen annan Gud har sår. Och sen kommer det följas av ett panelsamtal där vi också kommer att föra den här diskussionen vidare till det moderna, nutida samtalet om försoning. Filosofen Platon säger att människan är ett läckande kärl. Om du tänker en stor kruka och så är det sprucket. Och hur mycket vatten du än häller i så kan du aldrig fylla det upp så det blir fullt. För det rinner ju hela tiden ut. Med den bilden så vill han illustrera människans oro och sökande. Att vi är på jakt efter någonting. Och hur mycket vi än försöker fylla vårt liv med det som vi har just framför oss, så blir vi aldrig nöjda eller tillfredsställda. Det är precis som om vi läcker. Människan är på jakt efter det förlorade paradiset. Man kan se det överallt genom historien. I sånger, i dikter, i pjäser. Man söker det som vi har förlorat. Som om allt inte är på plats i våra liv just nu eller i den här världen. Vi saknar någonting. Det finns ett vakuum i människans hjärta, säger Pascal. En av de starkaste illustrationerna av detta tycker jag är Paul Gauguin, den franske konstnären. Han sökte sitt förlorade paradis. Och hans dröm var Söderhavet, Tahiti. Om man bara skulle kunna komma till Tahiti, då skulle han hitta hem. Då skulle allt falla på plats. Paul Gauguin skrev 1890 så här till sin danska hustru Mette. Må den dagen komma, och kanske snart, när jag kan dra mig undan till skogen på en av Oceaniens öar för att leva där i extas, i stillhet och för konsten. Omgiven av en ny familj, långt från den europeiska strävan efter rikedom. Där, på Tahiti, i den vackra tropiska nattens tystnad, kan jag höra den ljuvligt porlande musiken från mina hjärtslag. I kärleksfull harmoni med de mystiska varelserna i min omgivning. Äntligen fri, utan tanke på pengar, för att älska, sjunga och dö. Tahiti. Om jag kommer dit så hittar jag hem. Det blir paradiset. Detta sorgliga brev skriver han till sin hustru. En kort tid därefter lämnar han Paris. Han lämnar sina konstnärskollegor. Han reser till Tahiti. Och blir djupt besviken. Därför att det är misär och tomhet och grundläggande samma problem som i Paris. Hans sista målning uttrycker hans sorg. Det är ett antal människor, unga, medelålders, gamla. Om ni ser på bilden så är det ingen som har kontakt med någon annan. Alla ansikten är vända bort ifrån varandra. Alla är ensamma med sitt liv. Och han skriver i hörnan av målningen: var kommer vi ifrån? Vad är vi? Vart är vi på väg? Och när han har fullbordat målningen försöker han ta sitt liv. Det tål att fundera på: vad är det vi söker? Vad är ditt Tahiti och vad tror du kan mätta din själ? Om vi tänker på vår kultur, vad är vår kulturs Tahiti? Vad tror vi är det förlorade paradiset? Och hur ska vi komma dit? Det finns en kultur där man sjunger om det förlorade paradiset på ett alldeles speciellt sätt. Och det är den judiska kulturen i Gamla testamentet. Där man är väl medveten om att vi har förlorat paradiset. men att Gud ska föra oss tillbaka. Det finns underbara sånger i Gamla testamentet om hur Gud ska göra det som vi själva inte kan, och han ska upprätta livet. Det kommer att ske genom att Gud en dag ska gripa in och han ska hålla en dom. Och då ska han döma ut allt det som är ont, allt det som är fel, och han ska återställa tillvaron. Och så ska allt bli rätt, så ska allt bli harmoniskt under Gud. Och så ska människan ha hittat hem genom att ha hittat tillbaka till sin skapare. Så det är Gud som ska göra det. Men så finns det, kan man säga, tre linjer av löften i Gamla testamentet om att Gud ska göra det, men han ska göra det genom någon som han sänder. Så han ska göra det på ett sätt indirekt. Och så kommer det löften om att en dag ska en kvinna bli gravid och föda ett barn, och det är genom det barnet som allt ska bli rätt igen. Och så kommer det löften om att det ska framträda en kung. Och han ska nedkämpa allt som står Gud emot, och så ska han regera i ett evigt rike med rätt och med rättfärdighet. Och så ska det bli frid överallt. Och det naturliga är ju att tänka att det är det barnet som ska bli den kungen. Och så finns det en tredje linje av löften som är väldigt märkliga. När det sägs att Gud ska sända en tjänare som ska lida, och det är genom det lidandet som Gud ska upprätta världen. Det är framförallt i Jesaja bok som den tankegången dyker upp. Det finns fyra poetiska texter i Jesaja bok som introducerar en tjänare. Tjänaren finns där på flera olika ställen. Jesaja kan sägas i boken vara en Herrens tjänare. Israel som nation är Herrens tjänare. Men så kommer det mot slutet av boken fyra texter om ett speciellt tjänaruppdrag. Det är Jesaja 42 där Gud talar om att han ska sända en tjänare som ska förmedla hans ord och upprätta rätten på jorden. Man ska göra det med ödmjukhet och mildhet, han ska inte krossa det svaga. Kommer tillbaka i kapitel 49 där det sägs, där det talas om detta uppdrag, och att det inte bara gäller för Israel eller i Israel, utan det ska gälla hela världen. Det är för lite med bara Israel. Det ska vara ett globalt, universellt uppdrag för alla folk. I kapitel 50 så talas det om att tjänaren ska vara trogen Gud. Han kommer att lyssna med ett lärjungaröra varje dag till Guds vilja. Men han kommer att möta motstånd. Han kommer att bli slagen och han kommer att lida. Och så kommer den fjärde sången om tjänaren i Jesaja 53. Det börjar i slutet av 52. Att tjänaren ska gå in som en ställföreträdande försonare. Och jag skulle vilja att vi läste denna text. Det är en av Bibelns mest kända texter. En av Gamla testamentets mest kända texter. Men vi läser den väldigt sällan i sin helhet. Vi citerar den ofta i några brottstycken. Eller anspelar på den utan att studera den i sitt sammanhang. Och om vi ska tala om försoning idag, så är denna texten en av Bibelns mest grundläggande texter för att förstå försoningen. En fantastisk text som konstnärlig och litterär skapelse är den oerhört högstående och fascinerande. Den består av fem delar med en väldigt tydlig mittpunkt i den tredje delen. Och vi ska läsa varje del för sig, och så ska jag ge några korta kommentarer. Men i huvudsak ska texten få tala helt för sig själv. Kapitel 52, vers 13-15. Min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom. Så vanställt var hans yttre, så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna och kungar att förstummas inför honom. Ty de ser något de aldrig hört talas om, bevittnar något de aldrig anat. Första delen handlar om tjänarens upphöjdhet och förnedring. Den enorma kontrast som denna tjänares liv ska utgöra. Det börjar med att tjänarens upphöjdhet beskrivs. Tjänaren ska vara upphöjd, mäktig, ärad. Han är den trefalt höge. Som läsare blir man konfunderad. Vem är detta? I hebreiska är den här sortens upprepningar, det betyder förstärkningar. Alltså han är den enormt upphöjde. Vi har läst tidigare i boken om den trefalt helige guden. När Jesaja möter Gud. Här är en trefalt upphöjd tjänare. Men den är så högt upphöjd, det tjänare. Han ska förnedras. Hans yttre kommer att vanställas. Man kommer att ödelägga honom så man knappt känner igen honom som människa. Och när folk ser upphöjdheten och förnedringen så kommer man att förvånas och förfäras. I sin förnedring kommer man att förfäras över vad som övergår honom. Och i hans upphöjdhet så kommer de som tror att de är stora kungarna, de kommer att förstummas och tystna när de ser vem som verkligen är upphöjd. Det är något oerhört som kommer att ske. Något som aldrig har skett tidigare. Något unikt ska ske med tjänaren. Det här är Guds introduktion av tjänaren. Det är Gud som talar i den här första delen och presenterar tjänaren. Låt oss läsa vidare. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Den andra delen av sången handlar om tjänarens yttre oansenlighet. Nu är det inte längre Gud som talar, nu är det folket som talar. Och de säger, hur kunde man se att Gud fanns i detta? Så förväntade vi oss inte Gud. Vi tänkte att Gud skulle komma med makt och härlighet och skönhet och styrka. För vem var Herrens makt uppenbar i denna person? Han hade ju ingen bakgrund som vi hade tänkt oss. Han kom inte från de kungliga palatsen. Han var en späd planta, rotskott ur torr mark. Han hade inte den statusen eller den härkomsten som gjorde att vi blev bländade. Han hade ingen yttre härlighet. Det fanns ingenting som imponerade på oss när man såg till det yttre. Tvärtom. I slutändan var han totalt utblottad. Och sången beskriver tjänarens öde med de starkast negativt laddade ord som finns. Lyssna på beskrivningen. Föraktad. Övergiven. Plågad. Van vid sjukdom. Sån som man vänder sig bort ifrån. Föraktad. Utan värde i våra ögon. Låt oss läsa vidare. Den tredje delen, det som är höjdpunkten i sången. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. när vi trodde. Han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Den här delen handlar om ställföreträdande strafflidande. Och nu använder jag långa teoretiska ord. Men innehållsmässigt är det vad detta avsnitt handlar om. Det är ett straff. Någon lider ett straff. Men inte för sig själv, utan som en ställföreträdare. Man ställer sig i en annans plats. Man går in i någon annans roll. En annans öde kommer över en. Det är ett ställföreträdande strafflidande. Sanningen om folket avslöjas. De tror på stenhård vedergällningslära. De tittar på tjänaren och tänker, en person som det går så illa för måste ha syndat extra mycket. Det här är ju, han blir ju straffad av Gud. Han är förnedrad av Gud. Det måste vara någon grym synd i hans liv. Men i verkligheten har folket helt fel i sin analys. Verkligheten är att det är folket som har gått fel. Sanningen är att de är vilse. Var och en har vandrat sin egen väg. Sanningen om tjänaren, den avslöjas här. Att han var där i vårt ställe. 10 gånger finns tankegången om ställföreträdande. Att han var i vårt ställe. Detta är verkligen en grundtanke. När han led och bar ett straff och förnedrades, så var det i vårt ställe. Låt mig bara läsa de här 10 ställena. Så att vi känner intrycket av vad den här sången vill förmedla. Det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor led han. Han var pinad för våra brott. Han var sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vår skuld drabbade honom. Han blev straffad för sitt folks brott. Han bar deras skuld. Han bar dem mångas skuld. Låt oss läsa den 4:e delen. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fast han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Det här handlar om tjänarens död och begravning. Det här avsnittet innehåller några av de svåraste ställena översättningsmässigt när det gäller hebreiskan, och vi ska inte gå in på de detaljerna. Om ni tittar på olika översättningar så ser ni att de kommer att välja att översätta några meningar här lite olika. Inget av det påverkar själva grundtanken. Och grundtanken här är att tjänaren, han var ödmjuk, han fann sig i det lidandet. Han var utan synd. Här kommer häpnadsväckande ord. Han hade aldrig gjort någon orätt. Aldrig tagit en lögn i sin mun. Denna tjänare är utan synd. utan brist. Denna person som i sig själv är utan synd blir utsatt för ett justitiemord. Han döms felaktigt och ingen agerar å hans vägnar. Vem ägnade hans öde en tanke? Han döms felaktigt och han avrättas bland de ogudaktiga. Han avrättas och han går till vila och begravs. Låt oss läsa den sista delen. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga. För att han var beredd att dö och blev räknad som syndare. När han bad om många skuld och bad för syndarna. Det här handlar om tjänarens uppståndelse och seger. Man hör ibland från teologer som säger att tanken på uppståndelse från de döda finns inte i Gamla testamentet. Det här är en av de ställena som verkligen motsäger ett sådant påstående. I den här delen så är det en Gud som talar. Från vers 11 så är det Gud som tar ordet igen. Och det här handlar om tjänarens uppståndelse. Efter sin död och sin begravning så ska tjänaren få ättlingar och ett långt liv. Han ska se ljuset och han ska bli mättad av den gärning han har utfört. Efter sin död ska detta ske. Han ska alltså uppstå och få se frukten av sin gärning. Han ska genom sin gärning vinna en enorm seger. Han ska tilldelas de många han ska få talrika skaror som byte. Och han ska alltså efter sin förnedring framstå uppstånden som en stor segrare. Vad är hemligheten med tjänaren? Hemligheten med tjänaren är att han hela tiden var i Guds vilja. Det var Herrens vilja som skulle förverkligas genom tjänaren. Också i lidandet och förnedringen vandrade han i Guds vilja. Han var hela tiden rättfärdig, utan synd. Och nu kan han på grund av den väg han har vandrat, kan han ge rättfärdighet åt andra. Så att han nu kan ge ut rättfärdighet åt de som inte har det. Och han visade sin ödmjukhet, sin lydnad och sin egen rättfärdighet genom hela lidandet. Också på det sättet att han bad för syndarna och för de som utsatte honom för lidandet. Vem är den tjänare? När jag läste teologi i Lund på 80-talet så sa de liberala teologerna: tjänaren, det måste vi förstå kollektivt. Det är nationen Israel. Det är inte ett speciellt övertygande svar av flera olika anledningar. När var Israel syndfritt? När gav Israel rättfärdighet åt de andra? Är inte vi hedningar och judar i grunden samma skrot och korn? När blev Israel upphöjt på detta sätt? Går det verkligen att tillämpa på nationen Israel? Har inte vi som mänsklighet samma problem oavsett etnicitet? Är det inte så att Gud själv säger att Israel utvaldes till sin fantastiska kallelse, inte för att man var större och bättre, utan därför att Gud älskade Israel? Det är därför man har sin speciella position och kallelse. Inte för att man är syndfri. Dessutom har judarna själv inte läst denna text som en text om sig själv som nation. Michael Brown, som är professor och en expert på profetierna i Gamla testamentet, han är själv jude. Han säger, det finns inte en enda gång i Talmud eller i Targumerna eller i Midrasherna under 1000 år efter kristendomens genombrott så finns denna tanke inte i några judiska skrifter att det skulle vara Israel som nation. Ända in på 1500-talet så kan en judisk rabbi säga att våra rabbiner säger med en röst att profeten här talar om Messias. Det är alltså en ny tankegång att det skulle vara Israel som nation. Och jag tycker inte alls den är övertygande. Vem är tjänaren? Ni har kanske noterat att jag inte någon gång under denna genomgång har nämnt Jesu namn. Ändå så vet jag att ingen av er har kunnat lyssna på profetorden utan att tänka på Jesus från Nazaret. Texten är skriven 700 år före Kristus av Jesaja. Men det är ju som om den var skriven i skuggan av korset. Som om Jesaja satt där på Golgata och såg det som skedde med Jesus från Nazaret. Och vi vet att Jesus från Nazaret själv såg hela sitt liv och sin kallelse och sitt uppdrag i ljuset av den här profettexten. När han säger att människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så är det ju en anspelning på Jesaja 53. Jesus ser sitt eget uppdrag i ljuset av den texten. Han ser sig som tjänaren, den upphöjde tjänaren som låter sig förnedras för oss. Det här är ju evangeliets innersta kärna, försoning, som är vunnen mellan oss och Gud på grund av ett ställföreträdande strafflidande. Att någon har ställt sig i vårt ställe och vunnit det åt oss. Varför gjorde Jesus det? Varför gjorde han det? Varför gick han den här vägen? Det finns ett ställe i Hebreerbrevet som jag hade läst många gånger innan jag såg vad där stod. Det är ju så ofta, eller hur, vi läser slarvigt, vi bara rinner igenom en text. Och så plötsligt kan man ju upptäcka det som faktiskt står där. I Hebreerbrevet 12:2 så står det så här. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Varför gjorde han det? För att vinna den glädje som väntade honom andra sidan korset. Vad är det för glädje? Han var den trefalt höge. Han delade Guds härlighet och tillvaro av all evighet. Vad är det för glädje han vinner andra sidan korset som han inte hade före korset? Ja, det är ju faktiskt bara en sak. Att få innesluta dig och mig i sin famn. Det är ju den glädjen att få kalla tillbaka människor från alla jordens folk och stammar och språk tillbaka till sig. Det är den glädje som drev honom. Det var därför han gjorde det. För att få den glädjen att bjuda tillbaka oss. Och det är ju detta som är det förlorade paradiset, eller hur? Det var det här Gauguin sökte på Tahiti. Men inte fan. Det är det som vår kultur söker i upplevelser och rikedom och nöjen och njutning och vad det nu är. Och där vi ser att ju mer man söker i de här sakerna, ju tommare blir ens ögon och ens hjärta. Därför att det som vi har förlorat är ju kontakten med Gud. Och det är den kontakten som Jesus möjliggör genom att bära vår synd. Och sen välkomna oss tillbaka in i sin famn. Responsen på sånt här, det är ju tacksamhet, det är ju lovsång, eller hur? När man ser både kraften i profetian och sen verkligheten i uppfyllelsen, vad Jesus har gjort för oss. Så, låt oss stå upp, så ska vi sjunga en sång tillsammans. En väldigt välkänd sång som hyllar och bekänner det Jesus har gjort för oss. För att du inte tog det gudomliga. Vi bekänner dig som Herre, vi tillber och ärar dig som vår frälsare, som har vunnit liv och evighet och salighet och härlighet åt oss. Tack för att du ställde dig i vårt ställe, bar våra synder, tog vår förnedring och öppnade vägen tillbaka till Fadern. Tack för det underbara budskap, det underbara evangelium som du har gett till oss och som är till för alla människor. Herre, jag ber dig att du igen ska göra våra hjärtan brinnande för dig och för ditt rike. Vi ber dig för oss som ditt folk i Sverige. Herre, att du ska vara med oss så att vi får bära bud till vår kultur, till vår samtid om hur vi hittar det förlorade paradiset. Vi ber dig för fortsättningen av den här dagen, Herre, att du ska vara med oss och inspirera oss och se var vi kan gå in och göra en skillnad så att ditt rike kan få bryta fram. Herre, vi tackar dig, vi prisar dig, vi upphöjer ditt namn. Amen.